Idag ska vi fortsätta med Johannes första brev. Och stycket vi ska läsa både börjar och slutar med samma uppmaning. Att vi ska älska varandra. Och hos Johannes handlar det inte främst om någon allmän känsla, utan om något oerhört personligt och konkret. Och jag ska återkomma till vad jag menar med det. Men först läser vi från tredje kapitlet, vers 11-24. Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början. Att vi ska älska varandra. Vi ska inte likna Kain som var den ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga. Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin bror lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss, kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss. Märkte ni vilka kontraster Johannes använder? Liv och död, sanning och lögn, kärlek och hat. Och vad är kontentan av det han säger? Jo, att vi ska älska varandra. Han målar upp två vägar för oss. Kains väg som präglas av hat. Och kärlekens väg som är Jesus själv. Men vi börjar med Kain. Johannes skriver att vi inte ska likna Kain som slog ihjäl sin bror. Och det låter ju rätt enkelt. Vi ska inte mörda varandra, det fattar ju vem som helst kan man tycka. Men lyssna på vad Johannes säger sen. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin bror är en mördare och ingen mördare bär evigt liv inom sig. Han använder den urgamla berättelsen om Kain och Abel för att tala om hur vi ska leva som församling. Han knyter ihop det här med hjälp av Jesus undervisning. I bergspredikan säger Jesus, ni har hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte dräpa, alltså vi ska inte vara som Kain. För den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Johannes påminner församlingen om Jesus varningar för Kains väg. Om ni fortsätter tillräckligt länge på vredens väg, på avundsjukans och bitterhetens väg, så leder det till död. När vi går på den vägen, när vi lever på det sättet, så bär vi inte på det eviga livet. Enligt Johannes hör det eviga livet samman med hur vi lever här och nu. Det hör samman med våra relationer. Vi kan gå miste om det när vi hatar och är vreda på varandra, när vi går Kains väg. Men det eviga livet finner vi när vi älskar varandra. Och hur ser det här ut rent konkret? Det blir lite mycket fina ord, känner jag. Så jag vill ta ett exempel från den tidiga kyrkan, när våra kristna bröder och systrar försökte följa den här uppmaningen om att älska varandra. I de här coronatiderna har jag märkt att vissa skribenter tycker om att påpeka att det minst han var den kristna kyrkan som grundade våra sjukhus. När pest och sjukdom drog fram under antiken flydde överklassen ut i sina lantegendomar. Det var den tidens sociala distansering. Men de kristna, våra hjältar, stannade kvar i städerna och riskerade sina liv för att ta hand om sjuka. Det här är såklart en förenkling av historien. Men den är heller inte helt felaktig. Fast egentligen fanns det sjukhus redan innan den kristna tron spred sig. De som hade råd kunde gå till särskilda tempel och ge offergåvor och förhoppningsvis bli helade. Det fanns även sjukhus för arbetare och soldater. Men syftet med de här sjukhusen skilde sig från det vi oftast tänker på när vi hör ordet sjukhus. När romerska soldater blev sårade i krig såg militärsjukhusen till att få dem i stridbart skick så fort som möjligt, så att de kunde skickas tillbaka ut på slagfältet igen. Det fanns även en sjukhus i anslutning till gruvor. Om det skedde ett ras eller en stor olycka ville gruvägarna ge slavarna vård, så att de kunde skickas ner i gruvan igen och fortsätta gräva silver åt sina herrar. Men de kristna sjukhusen som växte fram drevs av andra motiv. De tog hand om de fattiga som inte kunde betala för sig, änkorna som inte kunde försörja sig och de utstötta som ingen annan ville veta av. Och det här är någonting nytt. De drivs av Jesus stora bud. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och det här tar Johannes fasta på i sitt brev. Han skriver att genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. På korset visar Jesus oss vad kärlek är. Kärleken är inte en opersonlig kraft, utan personlig i Jesus Kristus. Den är inte i första hand känslomässig, utan en konkret handling. Och det här har kyrkan försökt efterlikna genom historien. Att älska personligt och i konkret handling. Det första hospitalet i Sverige som tog hand om spetälska byggdes av de första kristna alldeles här utanför stan i Skänninge. Det finns fortfarande lite ruiner kvar. Men våra förfäder uppförde även så kallade helgeandshus. Den helige andes hus. Som fungerade som sjukhem, fattigstugor och ålderdomshem. Och den här kopplingen kanske några av oss glömmer bort ibland. Men coronaviruset påminner oss om att det finns en koppling mellan den helige andes verk och saker som äldrevård. När vi älskar varandra så som Jesus har älskat oss, så innefattar det även att hjälpa äldre människor att gå på toaletten. Det innefattar att ge vård till den sjuke och praktisk hjälp till den som kanske särskilt i dessa tider behöver stöd av olika slag. Och alla de här kyrkliga initiativen med hospital och sjukvård, har ni tänkt på hur självklara de har blivit för oss? Att vi är skyldiga att ta hand om de svaga och utsatta i samhället, det hade varit en främmande tanke för de styrande innan kristendomen. Och det visar hur djupt Jesus har präglat historien. Att människor som inte ens tror på honom har anammat de här institutionerna. Men det har även gjort kyrkan lite vilsen. För vad ska vi egentligen göra när myndigheterna har tagit över ansvaret för sjukvård, äldrevård, skola och universitet? Hur ska vi som kyrka älska våra medmänniskor i Sverige på 2000-talet rent praktiskt? Ett sätt har varit att försöka fylla de luckor och behov som finns i samhället. Och det tror jag är rätt och riktigt. Men vi är också kallade till att vittna om någonting mer. Jag tror att Johannes råd kan ge oss god vägledning. Han skriver: mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan låt oss älska med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. För Johannes är det viktigt att hålla ihop kärlek med handling och sanning. Och han låter allting peka mot Jesus själv. Där kärleken blir både personlig och konkret. Och vad menar jag med det? Jo, att Guds kärlek blir förkroppsligad i Jesus, i en konkret person från Nasaret av alla ställen. Och vi som kyrka och församling här i Linköping, vi är en del av Kristi kropp. Vi är medlemmar. Och det är ett bra märkligt ord. Medlemmar. Vi döps in i den här kroppen. Och vi är kallade att förkroppsliga Kristus i världen. I historien. Och det är en uppgift som ingen av oss klarar av på egen hand. Eller av egen kraft. Även om vi ibland kan få för oss det. Och det vet Johannes. Han vet hur somliga av oss är. Att våra samveten kan anklaga oss. Viskande. Du är inte tillräckligt god. Du älskar inte din nästa så som du borde. När jag jobbar som undertextare och min fru kom hem från sitt jobb där hon tar hand om äldre människor, så slog sig ibland om tanken. Vem hjälper jag med mitt jobb? Är verkligen det jag gör meningsfullt? Samtidigt vet jag såklart att vi alla har olika kallelser. Och det är så det ska vara. Men några av er kanske känner igen den där känslan. När vi inte lever upp till samvetets krav, dömer hjärtat oss. Och till alla oss som känner på det viset ibland, skriver Johannes så här: om vårt hjärta dömer oss, kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Vad betyder det? Jo, att Guds förlåtelse är större än ditt samvete. Det betyder att vi inte ska göra vårt hjärta till domare över oss själva eller över andra. För det är inte vi som är domare. Vi är väldigt dåliga domare. Överlåt det till Gud. Han är långt mer rättvis och nådefull än vad vi är. Men ändå låter vi våra hjärtan fyllas av anklagelser ibland. Satan betyder för övrigt anklagaren. Men då lurar vi oss själva. Vi intalar oss att tro att vårt eget samvete skulle vara större än Guds nåd. Det tror jag är en lögn. Sanningens ande, Johannes kallar honom för hjälparen. Den som vädjar och för vår talan. Lite som en advokat inför fadern. Gud vill dig väl. Och han vet redan allt. Det är inte ditt samvete som får det sista ordet. Utan Gud. Men om du upplever att samvetet liksom pockar på din uppmärksamhet. Och det här gäller nog oss alla. Så tror jag inte att vår första reaktion bör vara att skylla ifrån oss. Eller försöka slingra oss. Särskilt inte inför Gud. För vi måste komma ihåg att anden drev till och med ut Jesus i öknen. Där han sattes på prov och frestades med Kains väg. Och tiden vi lever i just nu påminner kanske lite om en ödslig öken för några av oss. Det är en tid av prövningar för vissa och lidande för andra. Och lider en kroppsdel så lider också alla de andra, säger Paulus. Vi ska inte bara glädjas med varandra utan även lida med varandra. Men befrielsen. Befrielsen från lidandet, från synden och till och med från självaste döden. Möter vi under korset. Det var där som Jesus lät sig drabbas av våra anklagelser. All vår synd. Och genom sin död visade han vad kärleken är. Jesus älskar alltså inte med tomma ord. För på korset blir Guds kärlek synlig i handling och sanning. Johannes är den enda lärjungen som tillsammans med kvinnorna tyst står kvar under korset. När Jesus överlämnar sin ande. Den stunden måste ha etsat sig fast i hans minne. För han återkommer till stunden gång efter gång i sitt evangelium. Stunden då Guds kärlek blev synlig för honom. Och jag tror att det är därför han är så mån om att påminna församlingsmedlemmarna. Att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn. Och älska varandra så som han har befallt oss. Personligt och konkret. Inte med tomma ord. Utan i handling och sanning. Och när hjärtat dömer oss kan vi vila i att Guds nåd är större. Större än någon av oss kan ana. Amen.